Året är 1912. Vid hamnen i engelska Southampton står 31-åriga Maurits Årdal från den lilla blekingska byn Asarum. Han är precis på väg att gå ombord på Titanic och är helt ovetande om katastrofen som han om bara några dagar får vara med om.
Man undrar hur hade de det, hur gick det till och hur var det och sånt där. Men det är väl just det där att man tänker på, led han mycket innan han somnar in så att säga. De känslorna, det kan jag tänka på är fortfarande än idag.
Du lyssnar på P4-dokumentären Morfar dog på Titanic och jag heter Rebecka Gyllin. Maurits Årdal är snickare, precis som sin far. Han jobbar i snickeriet. När arbetsdagarna är slut går han hem till huset som ligger precis vid landsvägen i Asarum. Där väntar hans fru Emily och deras två små döttrar, Vera som är 3 år och Jojan som är 1 år. Mer än 100 år senare går jag och Maurits barnbarn, 78-åriga Gördis Olsson, på exakt samma väg som han en gång gjorde.
Här har vi huset där morfar bodde tillsammans med sina föräldrar.
Det är ett avlångt hus med vind på ovanvåningen och några fönster och en dörr ut mot vägen. Grindstolparna står fortfarande kvar och när Maurits bodde här var det ett rödmålat trähus. Precis till vänster om huset finns en liten gårdsplan.
Och då på den tiden så man körde in där vid sidan och sen var det en sån där härlig grön port i väggen, träväggen där. Så man hade ett sånt där lås som man fick trycka på så att den öppnades, den dörren där vid. För han hade sin snickarverkstad där på baksidan i ett hus där vid.
Så här bodde liksom hela familjen, Maurits och hans älskade Emily bodde tillsammans med hans föräldrar och allihopa. Mm. Där ville de inte bo kvar längre.
Nej, men ska man se här. De hade ju köpt en tomt in till. Jag tror det är på den sidan som det var meningen att han skulle bygga ett nytt hus till familjen.
Det var där som han drömde om att han skulle bygga sitt hus.
Ja, jag tror det var där, ja. Mm. Jo, för det hade inte räckt på det hållet, nej. Nej, så att...
Men du, det här huset som vi tittar på nu, det är ju med eternitskivor, gråa eternitskivor och sådär. Hur såg det ut då?
Då var det ett rött trähus och sen var det vitt runt fönster och knutarna var vita och sånt där. Lite snickarglädje.
Men det var drömmen om att kunna bygga sitt eget hus och kunna bo själv med sin egen familj som fick honom åka.
Ja, visst var det det. Så det var ju därför han åkte till Amerika ju för att tjäna pengar till ett eget hus. Ja. För morfars far var ju i slutet på 1800-talet. Han åkte till Sydafrika och gjorde möbler till kolonisterna där nere i Port Elizabeth. Och då när han kom hem därifrån så då köpte väl han detta huset, ja. Och det var ju det antagligen som morfar hade i tanken att åker jag ut till USA och tjänar pengar så kan jag bygga ett eget hus. Ja.
Göra som sin egen far gjorde.
Ja, men tyvärr. Den sagan var aldrig så den blev inget hus. Mamma sa alltid, man kan aldrig springa ifrån sitt öde. Och det är sant det.
Var det Maurits öde då?
Ja, det var det väl.
Maurits bestämmer sig alltså för att åka till Amerika och tjäna ihop pengar så att han kan bygga sitt eget hus. Han köper en tredjeklassbiljett och med sig på resan är hans gode vän kapten John Holm och en bekant vid namn Adel Landegren. Alla tre är från Karlshamnstrakten och de tar sig till England via Köpenhamn. Men när de kommer fram till Southampton får de reda på att avgången med båten som de har biljett till är inställd. Det råder brist på kol, berättar Maurits i ett brev som han skickar hem till Emily. Det brevet är skrivet den 6 april 1912 med vacker snirklig handstil på ett tunt, tunt brevpapper.
Älskade Emily och småttinga, jag är nu i Southampton som du ser, lilla älskling. Vi skulle ha lämnat med Amerikalinjens båt Philadelphia, men alla Amerikalinjens båtar är upplagda. Så nu ska vi lämna Southampton på onsdag med White Star-linjens båt Titanic. Det är en alldeles ny båt, den första resan den gör över Atlanten. Vi lämnar här på onsdag klockan 12 och kommer väl in till New York på måndag eller tisdag.
Tanken var alltså att han inte ens skulle ha åkt med Titanic egentligen.
Nej, han skulle åka med Amerikalinjens båt Philadelphia. Där var han inbokad på den båten. Men sedan var det kolstrejk och på grund av det så skulle all tillgänglig kol gå till Titanic. Så därför var det många båtar som blev upplagda som inte fick gå iväg. För det var Titanic som gällde eftersom det var första, det var jungfruresan för Titanic. Ja.
Så den fick absolut inte ställas in?
Nej. Ja, lilla älskling. Jag har ej fått något eftermiddagskaffe sedan jag var hemma. Nu ska vi köpa kaffe här så vi får oss lite eftermiddagskaffe då vi kommer på Atlanten. Ja, nu lilla älskling, hoppas jag att du och småttingarna och gamla mor mår bra och önskar att jag fick god tur i Amerika så att jag kunde sända hem lite pengar och snart nog få resa hem till er. Sluta nu med de hjärtligaste hälsningar och 1000 miljoner kyssar till dig, lilla älskling och småttinga. Din Maurits.
Vilken fantastisk hälsning jag skickar hem.
Ja.
Skriven med fantastisk handstil. Så här snirklig skrivstil. Utifrån det här brevet så tycker jag att man kan förstå att de hade en väldigt kärleksfull relation.
Jo, det verkade faktiskt som, för att det är alltid kära älskling och lilla älskling och allt det här, så att det tror jag nog att de hade ett gott förhållande till varandra. Det tror jag.
3 dagar senare skriver Maurits ytterligare ett brev som han skickar hem till Emily. Det är den 9 april, en dag innan Titanics första och sista avfärd.
Vi ska lämna här imorgon middag med Titanic. Hade jag visst att vi skulle legat här så länge, hade jag ej rest så tidigt. Då hade jag stannat hemma hos dig, lilla älskling, några dagar mera. Ja, lilla älskling, jag önskar jag hade varit ute ett par år och haft goda förtjänster och var på vägen hem till dig, lilla darling. Här är rätt många familjer med 3-4 barn i ålder med våra som ska resa till Amerika. Och då jag ser dem springa omkring kan jag se lilla Vera och Georgia springa där hemma och ropa pappa. Ja, lilla älskling. Jag har drömt om er där hemma och blev så snopen då jag vaknade till och kom ihåg att jag är så långt bort. Men hoppas att jag nu får god tur och kan sända hem så mycket som möjligt. Hoppas allt går mig väl och att jag snart kan komma hem till mina älsklingar, mitt allt på jorden. Din Maurits.
Mitt på dagen den 10 april 1912 lämnar det som av många kallas för det osänkbara skeppet England. För att sen stanna till på ytterligare två platser och hämta upp passagerare. Totalt är det 2208 personer ombord på Titanic. Och 31-årige Maurits Årdal är alltså en av dem. Hytten som han sover i ligger långt fram i fören på fartyget. Det är där alla ensamresande eller ogifta män i tredje klass bor. Medan Adele Landegren som kvinna har sin hytt i fartygets akter. Under tiden som Titanic tar sig allt längre ut på Atlanten så underhålls passagerare i första och andra klass av musiker. Men i tredje klass får passagerarna underhålla sig själva och i det allmänna utrymmet finns ett piano och många passagerare har också med sig egna instrument. I 5 dagar hinner Maurits vara ombord på Titanic. Och för att ännu bättre kunna sätta oss in i hur livet ombord är för honom så tar Gördis och jag tåget till Malmö och besöker Titanic-utställningen som visas där. För där finns också en monter med Maurits brev och adressbok och precis bredvid hänger en stor bild på honom.
Nästa station, Malmö central. Malmö central. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.
Jag ska hälsa på lille morfar, Maurits Årdal. När jag är foto på honom så jag brukar gå fram och klappa honom på kinden. Om det inte är en massa folk i vägen.
Känns det som att du hälsar på din morfar när du går på den här utställningen?
Ja, han sitter på mina axlar när jag går på utställningen.
Hur brukar det bli när du går runt där och tittar på utställningen om Titanic?
Ja, då kommer morfar mig väldigt nära. Så då, ibland kan det bli väldigt rörande. För man tänker, hur gick det till? Hade han det svårt innan han dog? Så att det är många tankar som kommer upp ju. Men det är ingenting att göra. Det är bara att försöka hedra honom nu i efterhand. Ja, då kommer vi här till en bild där det är den där eleganta trappan som är ombord. Där man, om man har sett filmen Titanic, då kommer Rose och Jack. De kommer ju gåendes ner för den här trappan. Så att det är ju en magnifik bild.
Tror du att din morfar fick gå ner för den trappan någon gång?
Nej, tror jag inte. Han var ju tredje klass passagerare. Då fick väl inte han vara där. Kan inte tänka mig. Såvida inte han smög upp där någon gång med några kompisar, det vet man ju inte.
Här är en typisk tredjeklass hytt då, med 2 våningssängar. Var det så han bodde, tror du?
Ja, jag förmodar det, för han var ju en tredjeklass passagerare och då tror jag att de hade väl sån här hytter alla. Det hoppas jag, för det ser ju faktiskt riktigt fint ut om man tänker för så länge sedan. Så är det väl helt acceptabelt det här. Nu står jag bredvid lille morfar här vid. Han som trodde att detta skulle bli en lycklig resa. Han skulle få ihop pengar för att bygga ett hus till sig själv och familjen nere i Asarum. Men så blev det inte, tyvärr ju.
Beskriv bilden av honom här.
Ja, lilla mormor hade nog blivit förtvivlad med att se en sån skrynklig kostym. Och jag vet inte, slipsknuten, han måste ha haft bråttom när han tog på sig den, för det skulle aldrig mormor godkänna. Och hon var pedant på kläder och sånt. Men okej.
Men han har kostym på sig. Ja. Och slips. Och stor mustasch.
Ja, har han också. Men han ser rätt snäll ut tycker jag. Han har snälla ögon. Jag brukar ge honom en klapp på kinden. Oj. Så, nu har jag klappat honom. Men ja, det känns.
Hur känns det då?
Ja, man tänker på vad det hände sedan. Att han inte kunde uppfylla den önskan som han hade när han steg på Titanic i Southampton. Det blev ju tvärtom ju.
P4 dokumentär. Klockan 23.40 den 14 april kör Titanic på ett isberg. Fartyget tar in vatten och börjar sjunka. Maurits, kapten Holm och Adel Landegren står uppe på däck på styrbordssida vid livbåt nummer 13. Men varför de två herrarna inte stiger i livbåten är och förblir en gåta. För det finns plats kvar i båten och det är bara i just den här som både män och kvinnor tillåts gå i. Vid de andra livbåtarna stoppas männen av besättningen. Så i livbåt nummer 13 sitter omkring 40 män och 20 kvinnor och barn. Men av någon anledning kliver alltså Maurits och kapten Holm aldrig där i. Däremot uppmanar de Adele Landegren att gå i livbåten, har Gördis fått reda på i efterhand.
De tre stod uppe på däck på båten. Men sen efter ett tag så tyckte morfar och kapten Holm att nej, nu så är det, så de sa till Adele, du får hoppa ner i en livbåt nu för det här verkar lite oturligt med det. Ja, jag måste springa ner i hytten, säger hon, och hämta, för där har jag brev och jag har kort på mina syskonbarn, så jag vill gå ner och hämta det. Och så gick hon ner och sen stod morfar och kapten Holm och, men hon kom inte upp igen, och då så undrade de var hon tog vägen, så gick de ner. Men då hade de låst grindarna så hon kunde inte komma upp på däck där till där morfar var ju. Men sedan så lyckades morfar och kapten Holm då, de lyckades med hjälp av några andra också, de kunde slita upp grindarna så att de fick ut lilla del. Och det var väl några till som slapp ut ju. Så de inte behövde följa med Titanic i djupet.
För Adele, hon kom med en livbåt och klarade sig.
Ja, så hon klarade sig. Hon kom hem till mormor efter när hon kom hem. Hon var väl lite i USA, men sen så kom hon hem till Karlshamn. För mamma har berättat att det kom en svartklädd tant hem och hade hälsningar ifrån Maurits.
Så hon var bland de sista som såg Maurits i livet då?
Ja,
och kom med en hälsning i efterhand?
Ja, det var det.
Men då, hur reagerade din mamma då? Eller nej, hur reagerade
hon? Hon har sagt att mormor blev väldigt ledsen för den här svartklädda tanten. Hon kom hem och hade en sista hälsning ifrån pappa. Så sa min mamma. Och som sagt, det var ju hon Adele Landegren ju. Men att mormor blev ledsen. Så det var ödet.
Istället för att sätta sig i livbåten hamnar Maurits till slut i det nollgradiga vattnet. Han har ett livbälte på sig som är gjord av kork och som gör att han flyter, och hans kropp kämpar mot kylan. Men han blir liggandes i det iskalla vattnet för länge, så till sist klarar han sig inte längre utan fryser ihjäl. I hans ficka ligger då hans klocka som stannar på 02.34. Det är 14 minuter efter att Titanic helt försvann ner under ytan. Hjördis och jag är kvar på Titanic-utställningen. Och för att illustrera isberget som fartyget kolliderade med mitt ute på Atlanten så har det byggts upp som ett stort isberg med hjälp av ett kylaggregat. Och för att på något sätt komma i närheten av kylan som Maurits fick utstå så lägger vi våra händer på isen.
Vad kallt, så kallt.
Man inser hur kallt det är. Man kan knappt hålla, jag kan knappt hålla en sekund eller två sekunder.
Nej, det är ju, man är ju nästan rädd man ska frysa fast ju. Ja. Man kommer ju lite närmare verkligheten när man ser sånt här ju. Och sen då kommer man ner i iskallt vatten levande. Först kände jag nog inte så nådigt det.
Nej, hur mycket tänker du på det att han... Att din morfar låg i sånt här vatten?
Jo, det är det jag tänker på. Hur jobbigt han hade det innan han slutade liksom. Hur mycket han fick plågas innan det kom det här att nu är det slut ju. Det är det man tänker på många gånger. Som, ja. För jag menar, en hjärtinfarkt går snabbt och sånt där, men ligger de i kallt vatten och önskar någon skulle hitta en och så där vidare. Och bara ligga och kämpa och sånt. För det stod ju i pappan där morfar är att han var svårt sargad. Han hittades med en sån här en bibelte eller något sånt hade han, ja. Men du vet, isen då komma emot det, det skapar det. Så det vet man inte, de skadorna har ju kunnat komma efter när han har avlidit och sånt. Det vet man ju inte. Jag vet inte det i alla fall. Men jag menar, kläderna blir blöta för de kyler ju dem också. Ju, så att, och sen i det kalla vattnet. Nej, det kan jag tänka på honom, stackaren. Vad han fick stå ut med för smärta och sånt. Ju.
När man funderar på om... Om de liksom hoppades på att... Eller om man visste att det här är kört. Eller om man hoppades på att...
Ja,
man
kanske var hoppet kvar i alla fall. Det vet man ju inte. Utan att de trodde kanske på räddning och sånt. Men ja.
Tio dagar efter olyckan hittas Maurits i vattnet. Han blir upplockad som kropp nummer 72 och man tar av hans ring, klocka, manschettknappar, hans lilla anteckningsbok och en liten lyckoamulett. Också hans pennkniv som var en kär ägodel för honom som snickare. Hemma i Blekinge får hans älskade Emily och hans två små döttrar, Vera och Jojan, ta emot dödsbudet. Och sakerna som man har på sig när kroppen hittas skickas hem till familjen. Efter det ville Emily aldrig prata om det hemska som hänt hennes Maurits, berättar barnbarnet Hjördis när vi återigen står utanför huset i Asarum.
När vi barn ville titta i morfars ask, då satt vi inne i det rummet där vid. Och så var moster Jojan och hämtade morfars ask där det var hans klocka och hans vigselring och detta som de hade hittat på honom när han blev identifierad. Så då var också att mormor inne där vid en gungstol. Hon ville inte vara där vi satt med prylarna. Nej. Vi hade prylarna satt där inne vid matomsmöblerna och mormor satt där i
Hon vill hålla avstånd till lådan med hans grejer. Hur ofta fick ni titta i lådan?
Ja, det var ju när vi kom hit så man tyckte det var lite spännande att titta i morfars ask som vi döpte den till.
Vad fanns där i?
Det var en fickrova, det var hans vigselring och hans pennkniv, för han var ju möbelsnickare. Och sen var det en lyckoamulett, kallar de det för, som hängde i västen, en sån där liten. Ja, det var väl det som var mest. Och adressboken var där också, ja.
När hon satt där inne i gungstolen och ni tittade i lådan med morfars grejer. Mm. Pratade hon om morfar eller?
Nej. Nej. Det var tabu. Hon sa aldrig någonting. Inte vad jag har hört och vad jag vet. Det var något som man inte fick prata om.
Det som hade hänt? Det fick man inte prata om?
Nej, nej.
Varför inte då, tror du?
Nej, men det var ju så för. Att de, när det var någon som dog i någon olycka eller någonting, det pratades liksom inte om, det har man ju hört ju.
Man pratade liksom inte om döden då?
Nej, man gjorde inte det. Inte i vår familj i alla fall. Jag vet inte varför.
Kan du önska så här i efterhand att de hade berättat mer om honom?
Oh ja. Jag skulle ju vilja väcka liv i lille morfar och prata om honom, eller med honom. Mm.
Vad hade du ställt för frågor om honom? Om de hade, eller vad är det liksom du undrar över kring honom?
Ja, det är väl varför han skulle åka till Amerika och inte kunna tjäna. Han var ju möbelsnickare här. Då skulle väl han kunna livnärt sig på det, tycker jag. Riskera att åka till Amerika, det tycker jag var lite dumdristigt. Så, ja.
Men det är lätt att säga nu i efterhand när man vet vad som hände.
Visst är det. Oh, ja.
Hade du velat veta mer om hur han var som person? Alltså hans egenskaper och så?
Ja, det hade jag velat veta. Men mamma, hon sa, jag tror att pappa var väldigt snäll. För han då när han satt i knät, han kramade så han var så mjuk och sådär. Så jag tror han var snäll. Men det vet vi ju inte.
Minns hon det då? Hon var ju bara något år gammal.
Ja, 3 år var hon ju när han dog. 3, 3,5 just så att ja. Det var väl kanske en önskan. Att han skulle ha varit snäll och så.
Hur tror du livet förändrades för Emily efter olyckan?
Jo, det förändrades ju för att hon var ju tydligen en positiv människa innan ju. Och hon ordnade ju alltid så att mamma och min moster Jojan, att de alltid hade vänner hemma och så där vidare. För det har jag ju hört genom en faster till mig på pappas sida. Att då jag och Emily Ådahl, hon ordnade så mycket för flickorna ju, så att de skulle ju liksom inte behöva känna någon saknad och sånt där ju. Så ja, det, hon ville dem så väl ju. Och sen mormor var ju duktig på att sy, så de hade alltid fina kläder och de här flickorna ju. Ja.
Träffade hon någon ny någon gång?
Nej. Det har man aldrig hört talas om ju. Utan det var väl bara Maurits som gällde för henne.
Vad hände då med Maurits kropp efter att han hittades i vattnet och man tagit sakerna som identifierade honom? Jo, faktiskt är det så att det här får Gördis, hennes syster och deras kusiner veta först i vuxen ålder. Förmodligen visste Emily, men inte heller det ville hon prata om. Så under hela sin uppväxt tror Gördis att hans kropp är begravd i kanadensiska Halifax, som är den plats där många andra och tredjeklasspassagerare hamnar. Det här tror också Gördis mor, och en önskan som mamman ofta uttrycker är att hon skulle vilja åka till Amerika och lägga en blomma på sin fars grav. Men någon resa över Atlanten blir aldrig av för mamman, och först ett år efter att hon dör visade sig att Maurits inte alls är jordbegravd i Halifax. Det uppdagas när Gördis och hennes syster kommer i kontakt med Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm i samband med en stor Titanic-utställning 1987. När de berättar för honom om sin mors önskan om blomman på graven, så berättar han att Maurits inte alls är jordbegravd, utan att hans kropp blev lagd i Atlanten.
Man tyckte det var lite jobbigt först att han blev lagd i havet. Men jag har sett en dokumentär då de visade detta ifrån Southampton, det här företaget, de som tog hand om kropparna och hur de sen la dem i en segelduk och sen sänkte ner dem och sånt. Så det var ju inte som jag hade tänkt mig att de bara kastat dem över bord. Det var det absolut inte. Och som då morfar så blev han ju identifierad då som kropp nummer 72. För i Halifax, där ligger det ju många. Men det, där står ju bara nummer och det och nummer det och nummer det. De är ju inte identifierade alla, utan det är ju bara ett fåtal ju. Så vi har ju fått veta genom Claes-Göran Wetterholm i Stockholm. Det är ju han som har utforskat det här till oss ju. Så tack vare Claes-Göran så vet vi att morfar blev lagd i havet.
Begravd i havet.
Ja, begravd, ja. Mm, just det. Det är ju en gravplats det också ju. Mm.
Och trots att det inte finns någon grav att gå till så bestämmer sig Gördis och hennes syster ändå för att uppfylla sin mors önskan. Så i samband med en Titanic-expedition så hålls också en minnesceremoni för Maurits och de andra tredjeklasspassagerarna. Och en blomkrans av eklöv, rosa nejlikor och blå iris läggs i vattnet vid olycksplatsen. Allt spelas in och Gördis får se det i efterhand.
Och då så ställde manskapet sig, de står i en halvbåge där uppe på båten. Och sen på ett bord med en vit duk så ligger denna kransen. Och sen så tar de och lägger den här kransen ner i havet. Och den ligger, det sista man ser, det är lanternan där som är gungar. Och när jag satt och fick se detta, så, nu har jag varit med på morfars begravning, sa jag. Och vi grät, det var då tre kameramän och Claes-Göran och jag. Och där satt vi och grät. Det var liksom, och det är, jag har varit med om så mycket roligt och så mycket tragiskt och sånt där. Men just detta när jag fick se kransnedläggningen som mamma hade tjatat. Jag vill åka till Amerika och lägga en blomma på pappas grav. Att detta gick i uppfyllelse, att vi kunde ordna detta för hennes skull. Det är mitt allra djupaste minne, kan jag ju säga. Och då sa jag till Claes-Göran, nu bryr man inte om Titanic längre, för nu så är detta avklarat. Men man är inte sämre, man kan ändra sig.
För du har Titanic har hängt med efter det?
Jajamensan, det har vi gjort, ja. Mm.
Ja, Titanic har även efter det fortsatt att vara med i Gördis liv. Och det är också tack vare experten Claes-Göran som hon i vuxen ålder fått lära känna sin morfar lite bättre. Hon har sedan de två träffades gått med i en Titanic-förening som träffas lite då på olika platser i världen.
Jag kan väl säga att jag hade väl ett liv före Titanic och ett liv efter. För före Titanic då man tänkte på, mamma pratade aldrig om Titanic och definitivt inte mormor. Hon nämnde ju absolut inte Titanic. Men jag har ju fått uppleva så mycket positivt med Titanic. För då har vi träffats i den här Titanic-föreningen och vi har varit på resor och sånt ju. Så då har det ju varit jättetrevligt. Man har kommit till många olika platser och sen fått höra de andra som också haft släktingar ombord och sånt där, och man har suttit och diskuterat och det är ju olika. Alla har ju var sin historia och berättar ju. Så att det har ju varit intressant ju.
Du har lärt känna människor som du annars aldrig skulle träffa.
Ja, visst har jag det.
Och hon berättar också att hon hållit föreläsningar om Maurits öde. Något som hon gör för att hedra sin morfar.
Det är ju det jag tänker när jag åker ut på de här Titanic-träffarna. För en del tycker ju att ja, är det någonting att åka till och sånt där. Men på något vis så gör jag det för att hedra morfar. Det är min tanke helt enkelt när jag är ute på något håll, något föredrag och sånt där. Så är det att jag vill hedra honom. Fast det värsta är ju att ibland så kommer ju de här tårarna, man kan inte hejda det, man blir så rörd ju. Så att då är det lite jobbigt ju, men annars jag tycker då att de liksom har sett upp till att morfar var en person. Han, det var inte bara en som drunknade.
Han är inte bara kropp 72?
Nej, det är han inte. Utan han är min morfar. Han är Maurits Odahl. Thank you.
Det här var P4-dokumentären Morfar dog på Titanic. Berättelsen om Maurits Årdals Amerikaresa år 1912. Han var en av cirka 1500 som dog när fartyget sjönk. Och vi har kunnat berätta om hans öde tack vare hans barnbarn Hjördis Olsson och Titanic-experten Claes-Göran Wetterholm. Jag heter Rebecka Julin.